Nu ska vi alldeles strax få lyssna till dagens evangelietext. Och det kommer att bli i en dialogläsning. Den är hämtad ifrån Johannes evangeliet, det fjärde kapitlet. Och vi kommer att läsa den i dialogform, ordagrant, men hoppar över ett litet stycke i mitten. Så jag vill uppmuntra er att när ni kommer hem, läs gärna hela berättelsen om Jesus och den samariska kvinnan vid Sykars brunn i Johannes 4. Och det utspelar sig med den här bakgrunden. Att fariserna har blivit upprörda därför att Jesus nu, eller rättare sagt hans lärjungar, döper fler än vad Johannes döparen gör. Så Jesus måste nu dra sig bort tillbaks upp i Galileen och undan från fariserna. På vägen till Galileen så går han igenom Samarien och då kommer detta att utspela sig.
Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne:
"Ge mig någonting att dricka."
Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat.
"Men hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju samarier och kvinna."
"Om du visste vad Gud hade att ge och vem det är som frågar dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom att ge dig det levande vattnet."
"Men herre, du har ju inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och boskap?"
"Den som dricker av det här vattnet, han blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger blir aldrig törstig igen. För det vatten jag ger blir en ström av levande vatten, en källa vars aldrig tryter."
"Åh, herre, ge mig av det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver komma hit efter vatten igen."
"Gå och hämta din man."
"Men jag har ingen man."
"Du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talar du sanning."
"Herre, jag ser att du är profet. Och våra fäder, de har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom är Jerusalem."
"Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer ifrån judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man tillber honom, i ande och i sanning."
Jag vet att Messias kommer, och när han kommer då ska han låta oss veta allt."
"Det är jag, den som talar till dig."
I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: "Kom så får ni se en man som har sagt till mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?" De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till varandra: "Rabbi, kom och ät." Han svarade: "Jag har mat att äta som ni inte känner till." Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: "Han har sagt till mig allt som jag har gjort." När samarierna kom till honom bad de honom att stanna hos dem, och han stannade där i 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sa till kvinnan: "Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare."
Vi ber. Tack Gud för ditt levande ord som är heligt och sant och som verkar det som du vill. Nu ber jag att vi ska ha öppna hjärtan för det du vill möta oss med den här dagen. Genom den här texten som vi har läst och genom det som pågår i den här gudstjänsten. Ge oss mod. Ge oss tillit till dig. Och hjälp oss att vara helhjärtade i det som är våran tro och våran relation. Att ta emot det du vill ge och dig själv i ande och sanning. Amen. Utifrån den text som ni hörde läsas i den här dialogen så vill jag ta med er till 4 stycken punkter som jag knyter till det här dubbla temat. Hängiven andlighet och livets källa. Den första, Pekka, jag ser till när bilderna ska upp. Bra. Den första är att kvinnan, hon kommer till källan. Den andra punkten är att hon får det vattnet som hon är där för att hämta. Det hon längtar efter och då hon har som syfte att ta med sig. Men hon får med sig någonting mer. Någonting som hon inte visste när hon går dit att hon var i behov av. Det tredje är att hon lämnar sin kruka där vid brunnen. Och nummer 4, sen styr hon sina steg tillbaks till sitt sammanhang. Till de människor som hon känner och som hon är känd av. Hängiven andlighet. Det kan kännas lite märkligt att ta de orden i sin mun. Och det kanske inte är riktigt det språkbruket som vi är vana att höra i våran församling och i gudstjänst och så vidare. Men det är ett begrepp som kommer ur en undersökning som handlar om friskvårdsfaktorer för en församling ska kunna fortsätta att leva och må bra och växa och utvecklas. Och jag skulle faktiskt vilja låna det norska ordet hur man har valt att uttrycka precis samma sak. Då säger man så här, engagerat trosliv. Jag har översatt det till svenska, men det är att alltså ett engagerat. Pekka, kan du ta bort alla bilder? Tack. Engagerat trosliv. För det handlar om att tron, relationen med Jesus ska påverka och engagera hela ditt liv. Det ska vara något som är en del av våran vardag. Någonting som är naturligt och som är integrerat i vårat liv. Vi känner igen de orden ifrån Matteus 22, 36-40. Det här är väl definitionen på andlig hängivenhet eller engagerat trosliv. Jag läser från Matteus 22, vers 36. För att sätta honom på prov frågade en av fariseerna honom: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Att älska Gud helhjärtat och att låta hela mitt liv finnas med i responsen på Guds kärlek. Vi ger respons på det som Gud redan har gjort. Initiativet kommer alltid ifrån Gud först. Och våran andlighet är en respons på det. Att ge sig hän, det har med glädje och med energi att göra. Tittar man vad Svenska Akademins ordbok säger om hängivenhet så är det en sammanfattning. Det betyder att helt och hållet vara överlämnad eller dedikerat till någon eller något. Ofta med en känsla av värme och tillgivenhet. Det kan också beskrivas som engagemang och entusiasm. Och när den här forskningen då har tittat på hängiven andlighet så tittar man på i vilken grad min tro, min tro präglas av entusiast och begeistring och vilken grad församlingen och församlingslivet präglas av engagemang och glädje. Hängiven andlighet har alltså ingenting med vilket uttryck eller hur mycket vi ägnar oss åt andlighet, utan i vilken grad det påverkar mitt vardagsliv och hur väl det är integrerat och ett med mig och det liv jag lever. Tro och liv hör ihop. Alltså all andlighet behöver komma från en och samma källa. Och den källan, livets källa, det är Jesus Kristus och mötet med honom. Han som säger kom. Han som säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Han som säger kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Han som säger är någon törstig? Kom till mig och drick. Han som säger låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Vår andlighet är alltid ett gensvar på Gud. För den han är och för det han har gjort för oss. Det handlar om vilka vi är. Att vi är mottagare av Guds nåd. Det landar in i våra liv. Det integreras. Vi blir ett med Jesus Kristus. Mera lika honom. Tar emot den gode helige ande. Och så blir det ett naturligt utgivande liv. Och i den här undersökningen som kallas naturlig församlingsutveckling. Så står det så här. Man har hittat ett resultat. Liksom, att var helst den personliga relationen till Jesus stärks. Så upptäcker vi att den hängiva andligheten, den ökar alldeles naturligt och fullständigt av sig självt. Så allt handlar alltså om det där mötet med Jesus. Och nu tillbaka till texten och de fyra punkterna. Kvinnan kom till källan. Hon visste var den låg. Det var en del av hennes vardagliga rutiner att gå dit. Att få tag på det här vattnet. Var har du dina dagliga källor? Där du går för att dricka av det levande vattnet. Det som ger dig liv. Där du möter Gud. Där du blir påfylld. Hur ser dina goda rutiner ut? De kända vägarna och trygga platserna där du slappnar av och känner här kan jag dricka. Den andra punkten är att kvinnan, hon får ju det där vattnet som hon är där för att hämta. Hon fyller sin kruka. Men hon får också ett annat vatten som hon inte visste att hon var i behov av. Jesus talar om livets vatten. Det är vatten som blir en källa inom en människa med ett flöde som inte tryter och som leder till evigt liv. Det här var ett vatten som fanns utanför hennes egna erfarenheter och förväntningar. Hon får ett möte som hon inte visste att hon behövde. Vi känner våra vägar till Gud. Jag hoppas du har en sån plats där du känner, här kommer jag. Här kan jag få dricka av livets vatten. Här möter jag Gud. Jag hoppas att du kan känna att den här gudstjänsten, den här församlingen och gemenskapen är en plats där du kan komma. Slappna av och få ta emot ifrån Gud själv. Gång på gång och på nytt och på nytt. Vi känner till vad vi gillar och vi kanske känner till vad vi ogillar också. Och när vi kanske ryggar oss tillbaka ifrån det här med hängiven andlighet eller olika traditioner och källor av liv. Att det skrämmer. Någon form av andlighet. Det kan vara att vi har obearbetade sår. Att vi faktiskt har varit i miljöer och sammanhang som har skadat oss. Och vi känner ett obehag. Men där vill Gud komma och hela så att vi på nytt kan ta emot det som han vill ge på ett nytt sätt. Hon fick det vatten hon visste att hon ville ha och behövde. Men hon fick också ett annat vatten. Den världsvida kyrkan har många goda andliga traditioner. Och nu skulle jag vilja ta med dig för att få visa det lite på kyrkans bredd, på djupet och variationen av andlighet som vi tillsammans bär som kyrka och som är viktig att vi vågar ta till oss. Nu, Pekka, får du jättegärna ta fram bilderna. Och de här sex andliga traditionerna finns beskrivna i den här boken. Och jag kommer kort gå igenom vad de är för något och vad de innehåller. För den som är intresserad så finns de sex stycken upptryckta på papper där utanför. Men nu ska vi titta på den första, som är den kontemplativa traditionen. Det är att upptäcka den inre bönen. Alltså kanske tystnaden och stillheten. Förtroligheten med Gud är ett nyckelord. Och fokusområden är att Gud kallar oss först till gemenskap med honom, inte till aktivitet. Det handlar om stillhet och som motstånd mot ytlighet och stress. Och det handlar om att lyssna före att tala. Och bibelord som förankras i den här traditionen är att bli stilla och besinna att jag är Gud. Och när du ber går du in i din kammare. En utmaning är att skapa det där dagliga rummet och ge plats både personligt och i församlingen för att få det där mötet med Jesus. Den andra strömmen av levande vatten, det är helgelsetraditionen. Att upptäcka de goda vanorna, dygderna som kan ge liv till din inre människa. Det handlar om ett förvandlat liv i mötet med Jesus, i hans efterföljd. Ett förvandlat hjärta som inte av plikt gör gott, utan som ett naturligt utflöde. Och det är andens verk, det handlar inte om självförbättring. Det är Kristus i mötet med honom som formar vår karaktär. Och lydnaden, det är ett gensvar på nåd. Vi vet att vi får ta emot det här av Gud. Bibelordet, detta är Guds vilja, att ni ska bli heliga. Och från Romarbrevet, att låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Och en utmaning, vilka vanor formar ditt liv just nu? Det kan vara gott att ta med dig in i det här nya året. Vilka andliga vanor formar dig just nu? Den tredje traditionen är den karismatiska. Att upptäcka det andefyllda livet. Det är den helige andes kraft och gåvor och ledning som är i fokus. Den helige ande utrustar hela församlingen. Nådegåvorna är till för tjänst, inte för status. Och andens kraft, det är i kärlekens tjänst. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Sträva efter kärlek, men sök också vinna de andliga nådegåvorna. Och en utmaning för att utforska den här traditionen. Be om andens gåvor i ditt liv. Sök den helige ande för andras bästa och till Guds ära. Den fjärde strömmen, traditionen, är den sociala rättvisetraditionen. Att upptäcka ett barmhärtigt liv. Att drabbas av Guds hjärta för de fattiga, för de förtryckta och för de utsatta. Gud identifierar sig med de utsatta. Det handlar om rättvisa, det är andlighet i handling. Och det är tro som blir synlig i kärlek. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken, klä honom och vänd inte dina egna ryggen. Låt rätten välla fram som vatten. Och allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig, säger Jesus. En utmaning att fråga sig, vem sänder Gud oss till just precis nu? Väldigt konkret. Den femte traditionen är den evangelikala. Och här kan man hoppa till bara genom det ordet. För det svenska och det amerikanska ska vi inte blanda ihop. Läs gärna en artikel i Dagen som jag har hänvisat till på den här. Det handlar inte om att politisera eller att vara amerikansk högerkristen. Utan i svensk kontext så är det en position mellan att en fundamentalistisk och en liberal bibeltro. Man vill stå någonstans mitt emellan. Så liksom avdramatiserar vi det här amerikanska så vi kan prata om evangelisk tradition utan att bli nervösa. Här handlar det om frälsning, det handlar om mission och det handlar om omvändelse. Bibeln är en grund och man har det som en auktoritet. Poängterar frälsningen genom Jesus och mission som är hela församlingens kallelse. Inte bara missionsrådets uppgift att fundera på. Bibelorden är gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och Guds ord är levande och verksamt. En utmaning. Vem ber du för? Kontinuerligt, dagligt. Och vågar du att vittna för den personen? Den sjätte traditionen, det är den sakramentala traditionen. Att upptäcka trons kroppslighet och vardaglighet. Gud möter oss i det vardagliga, i kroppen och i gemenskapen. Måltid, arbete och vila är andlighet där Gud finns, alltså mitt i vårat liv. Och att livet ska vara som en tillbedjan och gudstjänst. Och där en fråga att ta med sig. Hur kan mitt vardagsliv bli tjänst för Guds rike? Kvinnan kom till brunnen för att hämta det vatten hon behövde som hon kände till. Men Jesus gav henne ett annat sorts vatten. Du har din andlig tradition. Du är van med ett uttryckssätt och hur du tillber och ärar Gud. Idag utmanar Jesus också att våga möta honom på nya sätt. För att få en större bredd av vem han är och också hur våran andlighet kan ta sig uttryck. Vi kastar inte bort vår egen tradition, men med en öppen nyfikenhet söka och möta Gud på nya sätt. Den tredje punkten är att hon lämnade sin kruka. I det här kapitlet, Johannes 4 och vers 8, så står det så här. Hon lämnade sin kruka och gick tillbaka till staden. Jag hajar till lite grann. Varför var det viktigt att nämna att hon lämnade en kruka så där i förbifarten? Men det står där i Bibeln att hon lämnade den. Man kan ju spekulera om det. Jag tror en anledning till att hon lämnade troligtvis en ganska stor vattenfylld kruka, för hon behövde det för sitt dagliga behov av vatten. Hon lämnade den för nu hade hon mött Jesus. Nu hade hennes liv blivit förvandlat. Hon hade fått dricka av det här vattnet och nu hade hon ett ärende. Det här måste jag dela med mig. Det här måste fler få uppleva. Det här är liv och liv i överflöd. Att då konka runt på en stor kruka hindrar ju liksom framfarten. Det kanske var så enkelt. Hon ställde den där för hon behövde ha fart och ta sig till staden och berätta och dela detta. Jag vill stanna till lite grann vid lämnandet. För förutom att hon faktiskt fysiskt då, som det står, lämnade en kruka, så lämnade hon någonting annat också. En självbild som var ganska destruktiv. En bild av att vara utsatt, människors hån, förakt, att ha ett trasigt liv, att vara fel, att inte höra till. Rädslor för vad andra människor skulle säga om henne. När hon möter Jesus där vid brunnskanten så är det som all denna självförakt och självbilden att bara rinner av henne när Jesus ser på henne och säger att hon ska ta emot hans levande vatten. Och när hon är befriad ifrån det så är hon rakryggad och kan gå tillbaks in i staden och dela med sig av den Jesus som hon har mött. Hon har också lämnat något av rädslorna. För vad ska alla andra tycka och tänka som vet och känner till min historia? Det är en befriad kvinna som ger sig tillbaks till byn. Finns det saker som du skulle behöva lämna för att dricka av det vatten som Jesus idag erbjuder dig? Finns det erfarenheter? Eller brist på erfarenheter som hindrar dig från att höra det där. Kom, här finns plats för dig. Att Jesus kallar dig idag. Han säger, om du visste vad Gud har att ge till dig och vem det är som säger till Gud, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig det levande vattnet. Rädslor och sår är ofta det som styr oss, både av att agera och att bli passiva och tysta. Rädsla eller sår som både som drivkraft eller stoppkloss gör varken oss eller våra medmänniskor gott. Idag tror jag att Gud på ett särskilt sätt också vill lossa de här banden som Lotta så vackert bad och läste i början. För att vi ska kunna stå fria och dricka av det vatten som Herren ger. Nummer 4. Hon vände tillbaka sina steg till sitt sammanhang och de människor som hon kände och var känd av. Gud kallar oss där vi är. Hängiven andlighet är att låta tron få konsekvenser mitt i det som är ditt naturliga och vardagliga liv. Och jag vill bara dela vad jag faktiskt har hört den sista veckan. 3 fantastiska exempel som gör mig så varm och så känner jag att jag står mitt i en ström av hängiven andlighet. Det var en kvinna som kom till mig och sa, vet du Karin, jag var på sjukhuset och där mötte jag en i församlingen och så sa jag hej och namnet då. Och det var som att hon ryggade till men gensvarade och så blev det inte mer sagt eftersom vi var på sjukhuset. Och så för ett par veckor senare så fick jag ett brev. Eller om det var ett mejl. Bara tack för att du såg mig. Nu förstår jag att jag tillhör en gemenskap. Och så berättade hon att hon hade tänkt att lämna församlingen. För hon kände ingen delaktighet. Och visste inte om hon var en del av den gemenskapen. Då var det en tant i 80-årsåldern. Som hade mött henne på sjukhuset och sa hej. Alltså ett naturligt utflöde av att leva sitt liv med Jesus. Och den kvinnan kom tillbaka med glädje till gemenskapen. För hon kände här en plats. Hon hörde ett kom från Jesus genom en annan människa. Jag har också hört om hur den här jul- och nyårshelgen har varit full av goda, hängivna initiativ. Där man bjudit hem människor att fira jul och nyår tillsammans i sitt hem. Det tänker jag är ett naturligt utlopp för mötet med Jesus. Där tron får konsekvenser i vardagen, i praktisk handling. Vi behöver idag, vi behöver i år 2026, gå den här vägen som kvinnan gick. Kort och gott behöver vi det personliga mötet med Jesus. Jag behöver Jesus. Karin Åkesson behöver ett nytt möte med Jesus. Han behöver röra vid mitt hjärta. Inför honom behöver jag lägga ner mina agendor, mina drömmar, mina önskningar. Och de får bli berörda av honom och så får jag på nytt ta upp dem. Men med ett nytt perspektiv vidrört av honom. Jag behöver förnyas i mitt andliga liv. Vi behöver likt kvinnan gå till de källor vi känner till. Vi behöver vara rädda om dem och vi behöver besöka dem ofta. Vi behöver också vara öppna för nya strömmar och våga närma oss nya kristna traditioner med andra uttryckssätt och fokus. Alltså du behöver kanske det där som du inte trodde att du behövde eller visste om. Och ibland tar det där tid. Samtalet mellan Jesus och kvinnan pågick över lång tid och det var ärligt. Hon fick möta sina rädslor och det som var hennes förakt. Och det tog tid att bli hel innan hon kunde ta emot vad Jesus hade att ge. Och vi behöver lämna saker som vi bär på som kan hindra oss att ta emot och att sätta oss i rörelse. Och vi behöver dela de här erfarenheterna med varandra. Så nu skulle jag kort och gott vilja inbjuda dig till en respons. För jag sa ju det att hängiven andlighet. Det är vårat gensvar till det Gud redan har gjort. Jesus är här och han säger kom. Och han säger att han vill ge dig strömmar av levande vatten som aldrig tryter utan som ger ett evigt liv. Och är det så att du har blivit sårad i en andlig tradition? så skulle jag önska att bara få be om ett helande. Läkedom och att rädslor skulle få rinna av. Och om du har konkreta saker som hindrar dig, krukor du behöver bara ställa ner för att kunna röra dig fritt. Som Lotta sa i början, att vi får lösa upp band som vi har trasslat in oss i genom misstag. Så att vi lossar de band som vi hållit fast andra med. Det kan ske precis just nu. Lotta kommer alldeles strax introducera till böneplatsen här. Håkan kommer sitta ner i kapellet. Jag kommer sitta på andra bänk. Och Filip kommer stå här framme vid ljusbäraren. Och jag har ett tips. Har du sår eller saker som binder dig, gå till mig eller Håkan, för vi kan prata lite grann samtidigt. Har du bara en sån här jättelängtan, jag bara måste möta Jesus idag, gå till Filip. Han kommer be lite kortare, men han kommer få be att du får ett möte med Jesus och att den helige ande ska få fylla dig så att du får dricka av strömmar av levande vatten. Och så ber vi självklart med och för varandra där vi sitter. Men Lotta kommer säga någonting mer av det. Tack Jesus att du är här. Tack att du bjuder oss att dricka av ditt levande vatten. Tack att du säger kom. Och du vet vad vi behöver av förnyelse, av förlåtelse, av den helige andes påfyllnad, av läkedom Jesus. När andlighet som inte kommer från dig har skadat oss och gör ont. Och frigör oss ifrån det som binder oss. Och när vi ibland binder varandra. Så välkommen helige ande att ge oss frihet att ta emot det du vill ge idag. Amen.